Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till podden Resan hit. Lina Parcello.
Buongiorno!
Buongiorno, sa jag rätt?
Ja, rätt. Bröva!
Gud vad härligt. Välkommen.
Tack.
Gud vad roligt det här ska bli.
Det ska bli så kul.
Lina, du är en rekommendation av en gemensam vän till oss. Jag vet inte om man får säga Lina, tack. Lina och Lina.
Lina, och Lina.
Lina, tack för tipset. Det här ska bli jättespännande. Så.
Ja, kul.
Berätta, var och när föddes du?
Jag föddes på Huddinge sjukhus faktiskt, Stockholm.
Mm.
Och åkte sen ganska kort efter det ner till Italien.
Med, vilket år föddes du?
1978.
Mm.
Mm. Och vi åkte ganska kort efter det ner till Italien och flyttade in hos Nonna under en period. Och sen så har det väl varit så, vi har varit mellan Sverige och Italien och varje sommar längtade jag tills vi kunde åka ner igen för att jag trivdes så bra nere i Italien med min familj. Min pappa kommer från en stor, lite bohemisk konstnärsfamilj kanske man ska kalla dem för. De är 10 syskon och de är allt från konstnärer, poeter, skådespelare, möbelrestauratörer. Ja, allt möjligt. Så att,
du låter så här drömsk, italiensk, härligt.
Ja, men södra Italien, pappa uppvuxen Napoli.
Mm.
Och när min nonno, min farfar, gick bort, då flyttade min farmor ner till Sicilien. För hon hade några av sina barn som hade flyttat ner dit.
Mm.
Och då hakade väl vi lite på, för att man är ju där nonna är. Det är dit man åker.
Nonna är farmor alltså?
Farmor. Mm. Och vi byggde en liten stuga uppe i bergen utanför Palermo.
Mm.
Där vi sen efter det tillbringade alla somrar och lov så mycket vi kunde. Vi fyllde vår lilla Fiat och så åkte vi ner hela somrarna.
Och så... Fiat också. Du bara spädde på min bild av en italiensk familj.
Ja, men det var lite så. Och vi tryckte in oss alla kusiner in i bilen för att åka ner till stranden och... satt där liksom klibbiga ihop med varandra och det kunde inte varit bättre. Jag har så många fina barndomsminnen.
Berätta om din familj. Mamma, pappa,
mamma.
Syskon.
Ja, precis. Mamma, svensk.
Mm.
Vallonättling och pappa italienare från södra Italien. Och en storebror, Enzo. Men det roliga är väl lite grann att min mamma får jag oftast höra att de tror oftast att det är hon som är italienskan i familjen. Mm-hmm. För det är hon som är lite mörkare, brunhårig. Och min pappa är rödhårig och blåögd.
Nej.
Så min mamma har ju alltid fått höra, liksom, åh gud vad bra svenska du pratar. Åh vad duktig du är.
Vad roligt. Gud vad roligt.
Och pappa, de träffades faktiskt på Mallorca. Pappa turnerade runt i Europa, musiker. Så han var väl lite familjens bad boy, spelade rock and roll runt om på Palmas diskon och ja, han gick in i, jag kommer ihåg, han har en berättelse om att han men är lite rebellisk. Så han tyckte inte om kyrkan och han tyckte inte om regler riktigt. Så han, den enda gången han gick till kyrkan, det var liksom han drömde ner dörren och så spelade han någon Beatles-låt tills prästen kastade ut honom och så. Jag har nog gått ganska mycket i hans fotspår. Jag tycker inte om regler, jag tycker om att bryta lite och göra lite som jag vill själv. Och, ja.
Min bild av italienare är ju att de är inte så regelfasta, lite härligt befriade. Inte så, mer lik, du vet jag har ju persisk bakgrund och mer lik de länderna. Och det mentaliteten som jag känner till än det här svenska längre upp där vi liksom står i kö och allting ordentligt och man kommer på minuten annars är man en dålig vän eller kollega eller vad det är. Men alltså, där är man liksom lite friare.
Där
lite.
Är man friare och det är ganska skönt.
Ja.
Och jag skulle väl säga framförallt om man säger Rom och neråt. Och så brukar jag brukar skämtsamt säga att Rom och uppåt, då är det Tyskland. Rom och neråt, då är det Italien.
Det var roligt.
Nej, men det är en ganska stor skillnad. Hur man är som person, det finns mer passion, det är mer livsbejakelse, det är mer glädje, det är kärleken. Det är viktigare än just det här, komma i tid och jobba. Det är, i norra Italien, det är mer industrier. Det är olika sätt att leva på, väldigt stora. Och vara i Napoli kan vara ganska påfrestande. I och med att det är sån, energinivån är på topp hela tiden. Det händer saker hela tiden. Och det är en stad där man ständigt vill innovera saker. Man har lösning på allting. Man ser inte problem utan det finns en lösning. Och det har jag tagit med mig jättemycket. Mer än vad jag kanske har förstått tidigare. Om att mitt sätt att se på saker och ting kring. Men om jag första gången jag blev arbetslös till exempel när min dotter föddes strax efter mammaledigheten och där jag jobbade, det bolaget gick i konkurs och jag hittade inte det jag ville jobba med, då skapade vi ett jobb istället, då skapade vi ett företag och det är väldigt typiskt för en italienare liksom, då gör man någonting åt saken och då hittar man på någonting, man ser lösningar där andra ser problem.
Men jag blir lite nyfiken. Det du berättar är ju liksom, jag tror många, även min romantiska bild av Italien, italienska livsstilen och så vidare. Men jag tänker, när du var liten och växte upp, var det någon gång du tyckte det var jobbigt och inte var Lina Persson? Alltså, är du med? Att du tyckte att det där var mer en belastning än
Jag har ett ganska starkt minne. Jag kommer ihåg att en av mina bästa vänner, det var jag, Lina och så var det Karin. Karin hade jätteblont, fint hår. Jag tyckte det var så vackert. Det var liksom det fina, tjockt. Och så jag sa till min pappa att pappa, jag vill också ha det där blonda, fina håret. Jag förstår inte. Jag vill också, tycker det är så fint. Och hans reaktion på det var ju inget ont mot blonda nu, men han ville säga till mig, då sa han ju att nej, varför skulle du vilja vara blond, för de har inget pigment, de har inget krydda, de har ingen färg eller någonting, du är bra som du är, var hans svar på det. Men det gick över ganska fort.
Det var en liten stund.
Ja, men det var en liten kort, men jag kommer ihåg det så väl. Men det var oftast hans råd har ofta varit lite handfasta, liksom att men be folk bara dra åt helvete om det är någonting och haka inte upp det på små detaljer och han sa alltid, men vad fan cool, vad fan cool, det var verkligen så, men han sa, ursäkta, men svär ni, men det var han sa, men det hjälper, man behöver höra det lite ibland, även om man kanske är som, kanske tjejer inte får höra det lika mycket, att man ska be folk bara dra åt helvete. Men det är nog det bästa rådet jag har fått.
Vad är din pappas vad ska man säga? Hans år i Sverige. Bor han fortfarande i Sverige? Och vad är hans ska man säga, bild av Sverige och svenskar? Och, blev han svensk? Är du med?
Ja och nej, skulle jag säga.
Berätta.
Oj.
Nu tänker du så här, kommer pappa lyssna på det här?
Aha, nej, han lyssnar inte på podden. Det är lugnt. Men vem vet?
Han skulle aldrig hitta.
Nej, vem vet? Nej, men pappa alltid var den här rebellen, som jag sa tidigare, och gått lite mot strömmen. Han vill inte göra som alla andra, eller som man ska göra eller bör göra. Och det har han fortsatt med. Även om han efter så många år har anpassat sig såklart, så har han nu valt att... Han har valt att flytta in en liten sommarstuga långt utanför Södertälje, för han vill ha sitt eget space.
Mm.
Han vill inte ha grannar, eller han vill ha lugn och ro runt omkring. Så han vill kunna göra som han vill själv.
Var det så lik Cecilia han kunde komma?
Ja, men kanske. Ja, fast det är ut i naturen och kunna sitta och öva med basen till sent på kvällen. För det kommer jag ihåg. Det var lite min vaggvisa när jag var liten, eftersom han är musiker. Då satt han med basen kopplad till oss och var liksom... Och vissa grannar kanske klagade och tyckte att det var... Ja, men det var musik. Och, men för mig var det bara behagligt. Man vänjer sig vid det som är familjärt. Och när kompisar kom hem så trodde de mig alltid, varför är din pappa alltid så arg? Han bara skriker, han pratar i telefon. Så jag bara, nej, han bara pratar med sina kompisar. Det är jättebra, du vet. Jag trodde alltid att han var arg.
Alltså. Just det, ja.
För du man pratar högt, man pratar livligt, man gestikulerar som jag gör nu. Så jag ska inte välta någonting här nu.
Vad roligt. Och mamma då, som blev nästan mer italiensk än pappa. Vad är liksom...
Hon blev ju också färgad.
Såklart. Ja, såklart.
Nu har ju de varit skilda sen 2000, nej vad säger jag, sen 1999. De var gifta 25 år. Och det är klart att hon också färgades av att varje år under 25 år tillbringa så långa perioder i Italien med familjen.
Mm. Och är hon fortfarande dit och så?
Nej, nu har det nog varit några år sedan hon var där.
Då måste jag fråga dig, det brukar jag ställa alla mina till alla mina gäster. Vad är integration för dig? Och strunta i liksom böcker och teoretiskt korrekt.
Ja, det gör jag alltid.
Utan din bild, så här, integration utifrån någon men annan som härstammar från något annat än bara etnisk svensk. När är man integrerad i Sverige? Vems ansvar är det?
Jag vet inte om man kan säga att det är någons ansvar egentligen. Jag tycker det är nog väldigt personligt. Mm. När man känner själv att man tillhör, då är man integrerad. Så skulle jag säga. Och det kan man känna lite överallt. Och här i Sverige är det svårt tyvärr att känna så. Jag kan bara dra kopplingarna. Jag åkte till New York för ett tag sedan. Då är den starkaste känslan, och jag försökte sätta fingret på varför gillar jag New York så mycket. Vad är det som är... Jag bryr mig inte om det är pulsen och det ska vara coolt. Det är inte det. Men varför gillar jag New York? Vad är det? Tills jag kom på att det jag gillar, det är att man blir sedd. Även i en sån stor stad där jag inte känner någon, så blir jag sedd. Folk hälsar på mig och de ser mig på gatan, pratar med mig. Och folk pratar med varandra. Han som hämtar soporna pratar med han över restaurangen. Och jag går förbi och de pratar med mig. Alla pratar med varandra. Man blir sedd och då känner man på något sätt att man tillhör. Och då känner jag att jag känner mig hemma. Bara på några dagar. Vilket jag inte gör här. Jag har aldrig riktigt känt mig som hemma. Älskar Sverige, Stockholm. Men aldrig riktigt kunna känna mig till ro. Och känna att jag, här hör jag hemma. Och jag är född här och min mamma är svensk. Men jag har aldrig haft den känslan. Jag har alltid känt mig lite rotlös. Och känt att jag hör inte riktigt hemma här. Jag ska egentligen vara någon annanstans.
Intressant.
Och det behöver inte bero så mycket på någon annan. Det kan lika mycket bero på mig själv. Så jag vill inte sitta och säga liksom att det är ditt fel eller det är systemets fel. Utan det kan lika mycket vara jag. Att det är inte här jag ska vara. Så det är väldigt personligt. Vad som gör att man känner sig integrerad eller inte. Men jag tror det viktigaste är att man känner sig respekterad och sedd.
Jag brukar ju skoja, men lite allvar, säga att jag har nog varit italienare i ett annat liv. Jag älskar Italien. Jag är verkligen Italienfrälst och kallar det för hemma. Till och med så att vi har ett boende där i Sanremo. Så norr om Rom.
I Tyskland. Nej, jag ska...
I Tyskland, precis. Och, ja, jag har inte samma connection till tyskar. Men Italien och italienare. Och vi spenderar ganska mycket tid där. Lite längre perioder och så vidare. Fortfarande är vi ju liksom... vi är ju lite turister. Det blir ju lite så, i och med att vi inte pratar riktigt italienska och så vidare. Men det jag tänker på när jag är där, som jag också skrivit om någon gång, det är att kontakten och kommunikationen mellan människorna är väldigt annorlunda än vad det är i Sverige. Och då tänker du, eller då frågar du, vad tänker du på då? Jo, jag tänker lite på det här som du sa. Man pratar mycket mer mellan de olika
grupperna i samhället. Åldersgrupper, ja. Klassgrupper om man vill kalla det för det. Eller...
Det är inte
lika uppdelat.
Det är inte lika uppdelat och det är lite mer respekt mellan grupperna. Det är min upplevelse utan att kunna 100% italienska nu. Sen så tror jag också att vi i Sverige i alla fall är så digitaliserade. Så vi har ju tagit bort mycket av de här personliga kontaktytorna. Gå till slaktan, gå och sen handla grönsaker och sen betala sina räkningar nere på baren, vilket man gör där. Och sen så hälsar du på gamla grannen, köper någonting upp till honom. Och så det är så många fler kontaktytor än och beställa sin mat på Mathem, göra sina räkningar på nätet. Det är ju digitaliserat superframåt här, men det gör också att vi träffar inte så jättemånga människor. Jag som inte kanske behöver träna min svenska gör ju mig däremot, alltså det blir ju inte, vi skojar om att jag gillar att snacka. Jag får inte snacka så mycket. Nej. Det blir ju inte så jättemycket.
Det är jättehemskt.
Ja, det är jättehemskt. Det är en mardröm i min värld. Nej, men och jag tänker den då, om vi pratar om den som är lite nyare i landet eller inte är helt svensk.
Den får
då,
inte möjlighet att öva.
Exakt, öva, träffa andra svenskar, få höra vad är det du gör på midsommar eller vad är det ni gör på midsommar så man får faktiskt lära sig.
Nej, de får ju bara se att det helt plötsligt är det helt tomt i stan och ingen aning om vart alla tar vägen.
Nej, och det är ingen som bjuder med, det är ingen som bjuder in och så vidare. Och vi har inte, och det är mycket tror jag vädret här också. Vi har inte så jättemycket de här mötena utomhus. I och med att det är så kallt och alla bara bråttom hem. Man går och hämtar på dagis, sen går man hem liksom. Fort som fasen. Man stannar inte förbi torget och hälsar på.
Men sen så har vi ju också svenskar på sommaren och svenskar på vintern. Det är ju två olika.
Ja, men svenskar på sommaren är ju inte ens här hemma. Nej, det är sant. Antingen till landstället eller som vi till Italien. Ja, men visst är det lite så. Ja. Det är ju helt tomt här i Stockholm. Och det har jag haft flera som har frågat mig, så här, vad är det som händer i juni, juli liksom, eller juli i Stockholm? Det är bara, vad tar alla vägen? Det är ingen som berättar liksom vad alla tar vägen. Vi saknar ju väldigt mycket den här personliga. Och min bild, nu kanske det här är en förtanke eller fördom, men jag tänker att det är inte så många i Italien som känner sig så ensamma som det är i Sverige.
Nej, men jag tror man också har sitt eget ansvar i det. När jag är ute så försöker jag alltid, försöker prata med folk. Jag försöker se folk, säga hej. Åh, vad du var fin. Det kan vara någon som går förbi som jag tycker bara var jättesöt.
I Sverige?
Ja, varför inte? Och folk blir
jag gör också det, men jag tror många gånger att folk tycker att jag är galen.
Ja, men då får de tro det. Jag bjuder på det. De ler ju ändå.
Ja. Men rent generellt så är stämningen mycket mer inåt. Jag visar skygglappar på ögonen nu. Och min också en tanke jag tänker är att det är färre människor, färre kvinnor som går in blir utbrända i Italien än i Sverige. Har jag fel eller har jag rätt?
Nej, alltså man jobbar ju hårt där också och det är slitsamt och det är inte lätt just nu heller. Situationen i Italien är absolut inte den bästa. Men jag kan ju också dra väldigt mycket till, min man är från Venezuela så jag har tillbringat väldigt mycket tid i Venezuela också. Så när min dotter föddes till exempel så åkte vi ner och flyttade in hos mina svärföräldrar.
Vart är Venezuela då?
De bor i en mindre stad som heter Valera. Och det ligger kanske
där, faktiskt.
8 timmar från Caracas med bil. Venezuela är ett enormt land. Så.
En av de finaste, härligaste, trevligaste länderna jag har varit i.
Fast nu är det lite kaos då.
Nej, inte nu. Det här var några år sedan jag var
det
där.
Det är också världens farligaste land.
Jag dras till de länderna.
Ja, men under den perioden som jag flyttade in hos mina svärföräldrar så fick jag ju lära mig enormt mycket. Så jag var 24, precis blivit mamma. Och livet förändrades väldigt hastigt. Men jag gjorde ju ett eget... Alma var väldigt planerad. Jag hade bott utomlands, jag hade bott i Spanien, jobbat som flygvärdinna, kom tillbaka.
Nej, men nu går du
nu, för snabbt fram. Nu, jag går för fram, jag vet!
Vänta nu! Ja. Nej. Det har gått 20 minuter. Nej. Du är uppvuxen i Norsborg.
Backa nu. Backa. Ja, uppvuxen i Norsborg.
Ja. Och vad hände efter Norsborg? Och gymnasiet, gick du också där eller?
Gymnasiet gick jag ett år i Botvids gymnasium. Som också ligger, men det ligger precis i mitten mellan Norsborg, Fittja, ja, Slagsta området.
Norsborg, är det södra?
Det är röda linjens slutstation.
Neråt. Nej,
men det är så höger, vänster, uppåt, neråt, det är röda alltså linjen.
Det är södra, det är inte norra Stockholm. Alltså.
Nej, det är södra. Det är södra.
Det är en slutstation.
Det är en
som
slutstation. Ja. Röda linjen söderut.
Det är någon som aldrig åker kommunalt.
Ja. Det är inte jag heller.
Vi kan ta en helt annan podd. Min skräck och fobi för kollektivtrafiken.
Yeah, ja, den kan vi ta sen.
Jag har varit italienare tidigare.
Ja, ser.
Så du växte upp där, gick ett år i gymnasiet och sen...
Och sen bytte jag till Tumba gymnasium. Mm. Där jag pluggade humanistiskt, latin, spanska, tyska.
Och italienska har du alltid kunnat prata?
Ja.
Men... Du har en liksom härlig underton italienska när du pratar svenska.
Ha, ja.
Ta aldrig bort det. Ja, det är någonting, eller så är det bara jag som vill höra det. Mm. Det är lite, det är jättehärligt.
Men jag pratar ju spanska dagligen också. Mm. Hemma och med...
Just det,
med min man och med mina barn. Och...
Vad pratar ni med barnen?
Det blir mest spanska. Jag gjorde ett försök med att jag skulle prata italienska med dem också, men det blev...
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De upplevde det lite jobbigt. Alltså det blev för en stor mix mellan italienska och spanska och svenska och engelska som min son av någon anledning via YouTube har blivit jätteförtjust i.
Hur många barn har ni?
Två.
Två.
Ja.
Och då är en... Vad blir det då? 16-17 år?
Ah, nej, Alma fyller 15 i sommar.
15, förlåt, jag räknar helt. Tog fel.
Och sen Angelo som blir 10 i år. Alma och Angelo.
Alma, hej på Angelo. Er. Oh, cool. Det är bara söner lika gamla. Men, och då, var det liksom, hur träffade du din man?
Jag träffade hemma hos en colombiansk väninna som var granne till hans farbror då.
Mm.
Ja. Vi hade någon tjejkväll.
Och han är uppvuxen i Sverige?
Nej, han var här på besök.
Aha.
Han hade precis gjort lumpen i Venezuela och hans föräldrar skickade hit honom till hans farbror för att han var liksom up to no good. Så de sa, du får åka till din farbror och så får liksom, för att han inte skulle hamna i gäng och inte, det fanns ingen jobb eller någonting. Så, men åk dit och liksom se lite utav världen.
Och hur gammal var du när du träffade honom?
Vi var runt 21-22, bägge två, när vi träffades.
Det är ungt.
Ja.
Men ni håller ihop?
Ja.
Ja.
Vad är det, 17-18 år någonting?
Bra jobbat.
Tack.
Och då träffades ni.
Namori.
Det här kan vi också ta ett helt annat podd.
Vad härligt.
Och vad blev det sen? Ni träffades, du fick barn ganska tidigt.
Ja, som jag sa det så var Alma var ju väldigt planerad. Jag jobbade, när jag träffade honom som flygvärdinna i Spanien, dit jag hade flyttat. Så jag var på besök här i Sverige. Och jag jobbade under några år som flygvärdinna, kabinchef på lite olika bolag i Spanien, Sverige och Schweiz en sväng. Så det var under en utav dem, under den perioden som jag var hemma på besök som jag träffade min man på den här tjejkvällen, och vi satt där med gröna masker i ansiktet och hon satte på någon colombiansk musik som heter Vallenato. Jag bara, men det där var mysig musik, liksom. Vad är det för någonting? För det hade inte jag hört. Vi hade dansat salsa jättemånga år och jag hade aldrig hört den. Och då sa hon att det var en colombiansk musik. Och då frågade jag, har du någon som kan spela av? För det gjorde man faktiskt på den tiden. Och då sa hon, det hade inte hon, utan hennes granne skulle kunna bränna en skiva. Så då ringde hon honom. Och så kom han in där när vi satt med våra ansiktsmasker och presenterade oss och frågade om nummer. Och jag sa bara, nej, kommer inte hända. Så han fick numret till min kompis istället.
Ja. Så det var inte kärlek vid första ögonkastet?
Nej. Men vi blev väldigt... Han brände den här skivan till mig och så sa han att han skulle åka tillbaka för han tyckte absolut inte om Sverige.
Mm.
Det var, och så frågade jag honom, vad har du sett då? Och då hade han inte sett så mycket. Han hade följt med sin farbror till... till hans verkstad och de hade varit typ på McDonald's och inne på någon Adidas affär. Det var det jag hade sett. Jag hade inte sett så mycket mer.
Nej.
Det var fram och tillbaka och hem och sen följa med farbrorn till verkstaden.
Och vad visar du då?
Ja, men då sa jag, men då måste du få se någonting innan du åker så att du åker med en bättre bild av Sverige. För det vore ju jättesynd om du skulle åka med den tråkiga bilden. Och då började vi träffas och åkte... Ja, men alltså det vanliga, jag åkte in Gamla stan och vi åkte, han bar mig på ryggen över kullerstenarna för att jag hade på mig klackar. Och sen fick han brock efter det.
Det var ju jätteromantiskt det brock.
Ja, det är jätteromantiskt, men det är ärligt i alla fall. Och sen så bara strosa runt in i stan och gå på mysiga fik. Och han var så snäll. Det var lite det jag föll för. Han var inte den här bad boy. Och då tänkte jag att det här kommer aldrig bli någonting. För, just för att han är inte bad boy. Tyckte han är alldeles för snäll. Men sen så tänkte jag att man måste ge det en chans ändå. Och bryta mitt egna mönster här.
För att, from bad boys?
Ja. Vi blev så bra vänner. Jag märkte vid någonstans att om det var någonting som hade hänt. Eller så var det till Eddie jag ville ringa. Och berätta eller vad det var någonting. Mm. Och det var lite då som jag märkte att oj, det här är någonting som är...
Det här är lite mer än att jag är hans guide.
Ja, precis. lite så faktiskt. Men han var ju tvungen att åka tillbaka till Venezuela. Så att, och det ville ju inte vi när vi precis hade liksom hittat varandra.
Mm.
Så vi gick till Migrationsverket och skulle ansöka om allting då. Vilket vi gjorde. Vi visste ju att han inte hade rätt. För man skulle inte ansöka ifrån Sverige och hela den här svängen. Ja. Och det. Mm. Men då köper vi lite tid. Det kan ta kanske i alla fall 3 månader. Så får vi lite mer tid på oss att känna vad vi vill och vart vi har varandra. Och så fick vi någon lapp med om att det här beslutet skulle räcka max ett år. Och hade de inte hört av sig så skulle vi liksom ringa innan det datumet. Och tiden gick. Och månaderna gick. Och sen kom det här datumet. Det hade gått ett helt år. Och jag ringde tillbaka till dem och då visade det sig att de hade tappat bort hans ärende. Men vi fick i alla fall ett helt år på oss att känna efter. Men sen var ju tvungen att åka tillbaka för att ansöka på rätt sätt ifrån sitt hemland. Och hela den vägen. Men jag jobbade som flygvärdinna då, så att jag följde ju med honom, satte på mig flygvärdinneuniformen, följde med honom hela vägen in till gaten och flygplanet, stod där och grät lite grann. Och kände som att jag kom aldrig mer se honom. Men sen hoppade jag på ett flyg och sen åkte jag efter honom till Venezuela.
Oh.
Och så gifte jag oss i Venezuela för att det skulle gå snabbare.
Mm.
Hela processen. Mina föräldrar kom ner dit också. Och vi hade hela, liksom, hela kittet med.
Mm. Och så här facit i hand. Om du tittar lite utifrån. Mm. Är det jätte... Var det menat? Eller var det bara slump? Att Lina, italienska Lina, föll för en kille från Venezuela och vågade satsa på kärleken. Han var ju inte uppvuxen här. Ni måste ju ha ändå, vad ska man säga, motat bort ganska många hinder som man har när man inte är uppvuxen på i samma kultur och i samma land och så vidare. Ni måste ju ha bestämt er. Mm. Men när du tänker på det lite utifrån. Tror du att det var slump? Eller, ja, men det är självklart att jag... Alltså du tänker då. Jag inte föll för den enkla svenska killen. Förstår du lite vad jag menar?
Ja, fast det skulle aldrig kunna hända.
Nej. Så inte slump?
Nej, det var nog ingen slump. Så det måste ju finnas... Alltså det första som sker, det måste finnas en attraktion. Och man måste tycka kanske att någonting är... Det måste ju dras till någonting på något sätt. Och vad man dras till, det är ju olika för olika personer. Jag känner mig inte attraherad av långa, blonda, blåögda killar eller män. Har aldrig gjort. Jag har aldrig varit tillsammans med någon svensk. Jag känner ingen attraktion. Jag skulle inte kunna, det finns inte. Det är inte möjligt. Jag känner inte att jag har... Alltså, det visst, kanske man har fel. Man har inte träffat den personen, men... Men nej, jag känner inte att det passar mig. Samtidigt som han ändå har många drag som är lite svenska.
Mm.
Så det är lite...
Lite multi.
Ja.
Om någon frågar dig i Italien var du är ifrån, snabb svar nu.
Ja.
Vad svarar du då?
Och, jag säger nog alltid att jag är italienare.
Om någon frågar dig i Venezuela var du är ifrån?
Från Italien.
Italien. Ja. Och i Sverige?
Italien.
Italien.
Ja, alltid. Alltid gjort. Kommer alltid göra.
Mm.
Även om mina kusiner i Italien kallar mig för Las Fedese. Så.
Utlänningen?
Ja, nämligen svenskan.
Svenskan, ja, just det.
Och det tyckte jag var lite jobbigt när jag växte upp. Att i Italien var jag svenskan och här i Sverige var jag italienskan.
Mm.
Men någonstans får du bestämma dig själv. Du får bestämma själv om du ska vara den här halva-halva eller ska du vara dubbel. Jag har valt, jag känner heller att jag är dubbel. Jag plockar ut av bägge kulturerna och nu utav en tredje då från min man.
Mm.
Mans kultur. Då får du plocka och bara liksom välja ut det bästa ur varje land och skapa någonting eget istället. Och som du säger att du känner dig hemma i Italien.
Mm.
Så kan jag av någon anledning känna mig väldigt hemma i Frankrike. Och jag pratar inte ens franska. Mm. Så jag förstår ju lite basic med italienskan och spanskan och så. Och det har också fnulat lite på varför... Känner jag mig så bekväm och hemma i Frankrike. Men det är väl lite någonstans att det är i mitten.
Mm.
Pappa är från södra Italien och mamma här från Sverige. Och någonstans där i mittemellan finns Frankrike som är en mix utav lite utav bägge två.
Geografiskt är väl Tyskland i mitten?
Ja, men
jag fattar.
Ja, och jag läste någon så här rolig bok om hur den parisiska är eller någonting. Och det var så många... punkter i den boken så det bara liksom föll på plats. Det stod där att en parisiska hon köar aldrig eller hon kör i bussfilen och då så här oj ja just det, jag köar aldrig, du bara kliar hela kroppen. Och
men det är inte din italienska sida då?
Jo säkert, men i Spanien man köar ju inte det heller, man har ett annat kösystem. Man kommer in i ett rum så frågar man vem är sist? Ja det är jag. Och sen så står man alla där liksom. Men det är sånt man får lära sig, men då är också samma sak, det är ett system som gör att man börjar prata med varandra. Apropå vad vi pratade innan om att man pratar mer. Här är en rak linje och du behöver inte fråga. Du ställer i den raka linjen.
Du tar
och sen,
en lapp.
Och sen så är det där. Utan där är, måste man fråga. Vem är sist? Ja, det är jag. Vad trevligt, jag är efter dig. Och sen så är man igång så börjar man prata.
Fast jag tycker att allt det där, visst det är knepigare. Mm. Det tar mer tid, det är inte så jätteeffektivt.
Fast att fråga vem som är sist härligare. I kön, det tar inte längre tiden att stå på en rak linje. Jag tycker inte det tar...
Nej, men om du kommer in i en apotek... Nu jämför jag lite med Iran då. Om du kommer in i en apotek, där tror jag inte att man har kölappar heller. Utan när du kommer in så på något sätt så...
Skannar man av?
Ja, precis, på något sätt. Mm. Det kan vara blickar, det kan vara att man frågar. Mm. Det kan vara att man ser att någon har bråttom, då får den gå före och så vidare.
Mm.
Nu var faktiskt att handla det här när vi var där förra året med min syrra som hade ont i huvudet. Vi skulle gå in och köpa värktabletter, och när vi kommer in, vi såg så himla vilsna ut säkert. Och då alla bara, ni får gå före, gå före ni. Så vi bara, okej, okay, funkar det här? Men där är recept och där är inte recept, och så här, då förklarar de. Men det menar jag att allt det här är ju lite mer ineffektivt än att göra allting digitalt.
Ja.
Men
det är också livet. Det är allt också handlar livet. Inte bara om effektivitet.
Det är livet.
Det är livet. Det är ju nu. Vi ska ju leva nu. Inte vänta på fredag. Inte vänta på semestern. Vi ska inte vänta till sen. Vi måste ju leva nu. Varje dag är ju en del. Du vet inte om idag. Alltså det låter lite klyschigt. Du vet inte om idag är sista dagen. Men du måste ju leva lite varje dag. Man kan inte bara sitta och vänta.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.